Podplay.
Jag är kroppsligen nedbruten.
Va?
Jag har ont i en visdomstand.
Nej!
Det är inte bara det. Jag har min vänster hand, eller vänster arm, är helt utnött. En fruktansvärd träningsverk. Hela kroppen.
Oj, vad har du gjort? Du har tränat? Nej, det är bara verk.
Nej, jag har varit pappaledig.
Oh!
2 dagar.
Det är underbart. Välkomna kära lyssnare till 2 män i podd med Erik Skylt och med Daniel Schelin, som görs av Expressen Kultur. Okej, 2 dagar in, och det är vänsterarmen som du burit lilla skatten på.
Ja, lilla Miriam som hon heter.
Och hur är det då? Att 2 dagar är lite.
Ja, det, jag vet. Det är inte mycket. Vi har ju, hon är ju 1/2 år gammal nu, så att då har vi börjat dela på föräldraledigheten 50-50. Så att jag är då pappaledig torsdag, fredag och varannan onsdag. Och det här ska vi försöka... Ja, vi ska försöka hålla ut så länge som vi har råd. Mm. Eller tills de här dagarna är slut. Mm. Så att, men det är väl ganska lång tid.
Hur är...
Kanske 1 år eller något sånt.
Ja, det låter bra.
Förhoppningsvis. Vi får se.
Men hur är det då... impertinent fråga, men de här dagarna där du har då ansvaret, är det du som har ansvaret i form av också bestämmandet?
Ja, hur menar du?
Ja, så att säga, jag gjorde ju misstaget att jag var väldigt ofta, så att säga, jag tror sammantaget i timmar tror jag nog till och med inte ens kvinnor har varit med sina barn så mycket som möjligt, alltså, i genomsnitt. Men det var ofta så här att jag jobbade halvdagar, kvistade hem, jobbade på nätten, försörjning, liksom där. Det var inte så att jag var den som hade, jag var komplementet, så att säga, ofta, tyvärr, i första barnet. Och det var ju som att det var liksom jag behövde rätta mig in i ett annat schema, så att säga, och det var inte riktigt... Jag bottnade liksom inte riktigt i det här. Liksom. Att jag var liksom, reducerade mig själv till någon slags hjälpreda. I alla fall
det här tror inte jag är bra. Så här, planen är att det absolut inte ska bli så för oss. Jag är väldigt dålig på att vara, alltså spela den här andra fiolen. Alltså det är en sak som jag har sett fram emot, att få ett helhetsansvar. Att Greta då går på morgonen, ja, det är ju lite pandemi, så att hon sitter på mitt kontor då. Men går på morgonen och sen så kanske vi går förbi där på lunch. Så kan vi köra lite amning eller någonting. Men sen så drar vi vidare. Och det är tanken att jag under de här dagarna verkligen ska ha ett helhetsansvar. Och det, jag tror jag behöver det. Alltså jobba upp mina egna rutiner.
Mm. Med då avbrott, för när amningen är ju central och den gör att det finns liksom inte...
Ja, vi får se hur länge den... Alltså, det är ju så, säger jag som att jag kunde det här, men när man är 6 månader så kan man ju börja äta vanlig mat lite försiktigt. Så att tanken är ju att vi... Alltså, det finns ju redan lite små grejer som vi kan äta. Tanken är ju att vi ska vara då helt autonoma under de här pappadagarna.
Mm.
Och det, jag har storslagna planer, vildmarkssafari och seglingar och varit på landet och åka till olika slott och massa roliga grejer. Och ha lite öppen förskola hemma när man får det för pandemin och sådär.
Förskola är ju...
Jag tänkte min egen öppna förskola.
Ja. Okej, men då får du släppa in andra pappor.
Precis.
Jag tycker det låter som att det är bra planer. Jag baxnar inför de här stora visionerna om slottsutflykter och såna saker, men för att om man själv ska rodda med det där ensam, så kan du ens lägga, vad ska du ställa barnet medan du knyter upp tampen på båten, om man säger så.
Det här med båten ligger nog några månader in i framtiden, men självklart inte ensam. Nej. Utan vi är en litet gäng som vi kallar oss själva för, men jag säger det ändå, vi kallar oss för vildmarkspapporna. Alltså jag är verkligen inte vildmark. Men vi har en ambition att ses mycket utomhus. Och vi har, så här i början har vi enats om att Djurgården kan klassas som vildmark. Så att, att gå liksom ett varv runt Djurgårdsbrunnskanalen med en barnvagn, det är kanske vildmark, det är första steget in i vildmarken.
Men, ja, men jag tycker att jag skulle ju komma fram med en sån här jägartips, hade jag lovat till det här programmet. Jag tror att jag tycker att du har ganska bra ditt på ett torra. Jag har bara såna här praktiska saker. Typiskt men bananfodral, alltså ett hårt skal för att kunna ha halvätna bananer i är väldigt bra. Såna här puréburkar eller puré, vad heter det, tuber.
Klämmisar. Det har jag.
Ja, 20-tal små miniservetter, eller både pappersservetter och...
Sant.
Precis. Tycker jag du ska också skaffa dig, gå till en fritidsklädesbutik och investera ett par rejält bekväma såna här, apropå vildmarksbyxor, just för att de har kanske 3423 fickor. Med mängder med fickor, för att det kommer liksom gå genom livet med...
Sant.
Ständigt med olika papper i fickorna och sådana snorpapper och grejer. Och det är jättebra med många fickor.
Jag tänker att man kanske vill ha ett par byxor som har lite sådär förstärkta knän. För att om man har ett par vanliga byxor och så ställer man sig på knä på en blöt gräsmatta, då blir de smutsiga liksom direkt.
Jättebra.
Och blöta. Men vildmarksbyxorna kanske klarar det här.
Du är redan inne i tänket, absolut. Och apropå vildmark så tycker jag det går utmärkt med, nu vet inte om det är öppet pandemin, men Naturhistoriska riksmuseet här i Stockholm är väldigt bra. Det är en av mina favoritplatser, just på grund av att särskilt nära avdelningen för nordiska djur, som är en trappa upp som aldrig någon är på.
Det här är en vildmark för mig.
Ja,
vildmark bakom glas.
Uppstoppade montrar också.
En uppstoppad vildmark.
Det är stora ytor, särskilt när barnet börjar bli så här, att börja lära sig vilja gå och krypa och så. Stora ytor, man tappar inte bort barnet, utan och det finns ofta är de här konstiga små sakerna, detaljerna, en inredningsdetalj de kan stå och försöka ta sig upp på i 3 timmar av glädje för att kunna röra sig såna saker. Det är en jättebra, jag har tillbringat mycket tid i Naturhistoriska riksmuseet, och sen då alltid, nästan som en överlevnads, en sån här schweizisk armékniv för pappor, tycker jag är en påse innehållande minst 10-15 pixiböcker. De här miniböckerna som är otroligt bra att dra fram, särskilt om man inte kan dra fram sin tutte, så att säga, sitt bröst. Så är det jättebra med att kunna alltid dra fram den här sagan med de här bilderna som är, och det kan man göra redan från nu, de här halvorna.
Vi har en bok som är väldigt populär. Jag vet inte om det är Pixie, men det är den här pingvinen Pingu.
Ja, den. Ja,
den
just,
och boken är tyg med en liten skallra i. Den har vi studerat. Alltså, vår dotter skulle kunna doktorera på Pingu snart. Jag tror att hon har läst den här boken på 8 sidor i ungefär så där, ja, med 50-60 timmar. Så hon vet allt om Pingu som får en fisk och Pingu-familjen som träffas och sådär. Jag har köpt på mig en sån här påse majskrokar. Det...
Precis, det är jättebra. Man kan beställa 10 sådana, 20.
Man ska alltid göra en hel säck med majskrokar.
Du är på god väg att kunna kanske en gång ta dig fram till Tysta nationalpark eller var du ska åka någonstans.
Jag hoppas det. Jag hoppas att det här... Jag har så högt flygande planer kring det här. Jag hoppas att det funkar. Det var lite jobbigt de här första dagarna. Man kan kalla att vi hade inskolning. Vissa saker gick jättebra och andra gick...
Vad gick sämre då?
Det som gick sämre var faktiskt det här att vi har under flera veckor övat på att dricka ur flaska. Både utpumpad mjölk och ersättning. Det funkar ganska bra, men nu plötsligt så funkar det inte det. Hon bara vägrade.
Hon vill inte. Nej. Precis. Hon är ludit. Hon hade riktiga bröstet, helt enkelt.
Ja, och det kanske också så att hon har fått smak på att äta också alltså äta med munnen då, mm-hmm. alltså gröt och okay. lite sån här klämmis och såna saker.
Men hon inte, jag gissar då att hon inte tar napp.
Nej.
Nej.
Det här med nappen är väldigt speciellt. Det har liksom, jag kan inte förklara det, eller jag vet inte, det har aldrig funkat.
Nej.
Alltså vi har försökt med den här nappen och det hon har vägrat.
Mm.
Jag själv hade inte napp.
Nej.
Av estetiska skäl. Jag tror att det var min mormor som sa att det är inget vackert med napp.
Okej, du skulle se. I förra avsnittet så ställde du frågan, jag är väl inte så borgerlig i samband med att du blev dumpad av en tjej. Okej, du har en mormor som inte tyckte att det var vackert med napp. Så,
nej, hon tyckte det såg fånigt ut på en liten bebis.
Ja, min erfarenhet är att det här har att göra med precis det du säger, ett personlighetsdrag hos barnet. Jag har ju tre barn som har haft olika inställningar. Ett ville absolut inte ha napp utan bara luditiskt ha bröstet. Ett hade bara napp och hur länge som helst och ett tredje hade någonting. Det finns någonting som spräcker bröstet som de börjar med redan i magen och det är tummen.
Mm.
Så det är helt olika, det beror liksom på vad de är. Så det går inte att skapa det här riktigt, tror jag, utan det får nog så att säga individen själv välja sina preferenser. Uppenbarligen så verkar hon inte riktigt ta.
Nej, alltså jag känner ju att jag har radikaliserats här till att bli en typ av nappkritiker ändå.
Mm.
För att alltså, rent symboliskt, vad är man liksom gör med napp? Man täpper till munnen på barnet. Nu kommer kanske många nappanvändare bli jättesura här, men jag tycker, jag vet ingenting, men bara utifrån vårt barn så är hon väldigt kommunikativ och liksom, det är klart hon inte kan prata, men hon förmedlar massa saker med rösten hela tiden.
Mm.
Det tänker jag att i och med att hon inte har napp så har hon ju den möjligheten.
Mm.
Å andra sidan är hon ju aldrig tyst och sitter för sig själv och bara njuter av livet, utan hon måste hela tiden vara med. Men det positiva med det är ju att hon har blivit väldigt social. Så länge hon är med så är hon glad. Men om man försöker göra någonting annat och ställer henne liksom i ett hörn, då protesterar hon ljudligt.
Mm. Mm. Ja, det, jag tror att det är oerhört svårt att dra såna här slutsatser om vad som är. Utan det är nog liksom så att jag tror att det barnet som hade napp, hennes kommunikation var nog beroende av den här nappen, tror jag, liksom, på något vis. Hon tog ut den när hon skulle prata och sen liksom tänkte hon efter att stoppa in den. Så att, vad finns det med? Jo, ett bra tips sen är säkert redan snappat upp det, är att man längst ner i köket i den här lådan där man har bestick, så är det ju som en hutsch med antal olika lådor. Den nedersta är väldigt bra att inreda med köksredskap som inte är vassa och farliga, det vill säga vispar, silar kanske, för det är riktiga saker. Barnen vill inte ha leksaker, de riktiga grejer, de vill göra som ni gör.
Mm.
Och en sån här låda kan man sitta och plocka med hur länge som helst med grejer, och det är jättebra liksom, när man står i köket och lagar mat så man liksom,
det är sant, och då dras den där lådan ut och så blir den jättespännande.
Ja, precis.
Ja.
Tips. Sen vet inte jag vad jag har gjort i mitt liv. Jag har 20 000 bilder på de här barnen. Och liksom, man kan konstatera att det är samma människa som tagit alla bilder, nämligen jag. Var jag där eller var jag bakom kameran? Jag förstår inte riktigt alltid. Men ja, det är någon som tar bilder i alla fall. Det brukar bli så i en relation. Det brukar vara mannen som gör det. Jag vet inte riktigt vad som ligger i det där. Det är komplext. Men okej. Okay. Men, ja, men det låter ju som att ni är redo, tycker jag.
Får jag fråga om det här med skärmar, alltså väldigt oromantiskt ämne, men vi har ju en lite idealistisk idé här, att det där inte ska få förekomma i någon större utsträckning under den här barndomen, men det är kanske lätt att säga när man bara har en dotter som är 6 månader.
Mm. Jag är då böjd att säga att ja, skärmar är i princip bra att hålla borta så länge som möjligt. Har jag levt som jag lär? Absolut inte, tyvärr. Och ännu mer nu än någonsin när jag har barn som ligger med någon med sin mobil och någon med sitt tv-spel. Och jag kan med bestämdhet säga att är det någonting man vill ge sina barn så är det verktyg för att måla, rita, musicera, leka, spela teater och göra allt annat som man då inte gör när man sitter med en skärm. Det är det, så att säga. Det är, att skärmen i sig har tendenser till att man sitter för länge, blir trött och belöningssystemet blir övertrasserat om man har svårt att klara motgångar i livet, det vet jag inte riktigt. Men det här, de här andra kvaliteterna som är fantasins område, liksom, för de här skärmarna lämnar ju ingenting över till fantasin. Det är det som är problemet med dem. Så jag har jättekomplex förhållande till den. Just nu så spelar jag och grabben väldigt mycket bilspel. Då sitter vi tillsammans och gör det här. Jag känner liksom att okej, det är okej. Och liksom, jag har ju sett exempel på andra barn som hållits undan från såna här skärmar och som är egentligen mycket mera, tycker jag, större benägenhet till att koncentrera sig längre och ha större tålamod, vara inne längre i lekar och såna här saker. Jag tycker att det är en bra ambition. Sen är det ju så att skärmen är ju inte, den blir ju någon slags måttstock för hur mycket du själv orkar som förälder, för att det är ju också väldigt lätt som förälder att bara sätta på skärmen liksom, och göra någonting annat. Så att, men som i alla saker tycker jag att man ska försöka ha ambitionen att upprätthålla saker och ting så länge som möjligt. Min bror var vegan under ett antal år av ideologiska skäl, men han orkade inte längre. Och då skulle man kunna se det här som, jag fann honom en morgon, han hade jätteont i magen och han har kastats över, han köpte en enorm sån här jättekaka med grevéost, en sån här, du vet, 7 kilo, så började knapra på och hade fått ont i magen. För han har liksom varit utan kalcium och sånt där. Och då måste man också säga, ja, det var ju ett nederlag. Ja, fast han, ett antal år så var ett antal djur som han skonade då helt enkelt genom att inte äta dem. Så att man måste försöka vara tillåtande och liksom säga att mål för saker och ting gör ingenting om de inte liksom, om inte liksom dina, ditt liksom ungen blir liksom en fullfjärdad Amish flicka sen de växer upp. Det är inte liksom det som är målet, utan det är vägen framåt. Så det är ju, så länge man kan hålla dem borta från så mycket skärmar som möjligt, tycker jag väl kanske att det är bra. För skolan kommer in sen och trycker in grejerna.
Usch, ja.
Alla ska ju sitta med sin padda nu och de ska spela Minecraft på skolan. Och det liksom är...
Är det så?
Ja, precis.
Vi kommer behöva välja någon typ av Waldorf-lösning, hör jag.
Där. Ja, det är precis. Mm. Men även Waldorf är ju tvungna, fast de försöker då smussla undan de här paddorna på något sätt. Men även Waldorf är ju underkastade skollagen på något vis numera. Så att det liksom är... Men det är ju...
Det här, ja. När jag hör det här så inser jag en sanning om mig själv. Det är att jag är en väldigt konservativ människa.
Mm.
Jag är det. Alltså jag är emot det här. Jag är emot moderniteten och mot samtiden. Konservativ, så vill jag då liksom redan så här tidigt säga att jag lyfter inte in konservatismen i den vanliga liksom höger-vänster skalan. Jag tycker det står bortom det. Alltså jag tror det finns, ja, man kan vara både åt höger och vänster, men man är liksom mot såna här saker att alla barn ska ha liksom en padda i skolan. Jag tror att det är fel.
Mm.
Och det här, jag tänkte på det extra för att idén så var det på kultursidan i förra veckan tror jag, så var det en ganska kul spaning men också väldigt, väldigt typisk för vår tid. Som handlade, det kallades för Dark Academia.
Mm-hmm. Mm.
Hade du hört talas om det här?
Nej, du tipsade mig om den där och okej, var det här? Heter det någonting alltså, undrar jag. Alltså,
det heter det någonting, allt man tycker är kul, ja, här i livet?
Ja. Men berätta,
spaningen är väl ungefär att det är liksom bland ungdomar så har det här blivit en trend att man gillar liksom en blandning av Donatarts, Den hemliga historien, Brideshead Revisited, Harry Potter och liknande liksom kulturella uttryck som på något sätt liksom hyllar den västerländska kulturhistorien och rör sig i på ytan konservativa miljöer som
internatskolor med ton och tinningar och tweedkavajer.
Ja. Exakt, och Oxford som är Brideshead Revisited, och man liksom Ja, man vurmar för det livet. Mm. Och så var det ju som i alla sådana moderna kulturspaningar, så ska det också problematiseras att det här då, på ett sätt så är det dåligt för att det liksom prioriterar den västerländska kulturhistorien och utstänger andra kulturella uttryck från andra delar av världen, och också för att det skulle då liksom, att psykisk ohälsa sågs som någonting liksom spännande, för att många av de här, särskilt ja, men både i nutid men också i historien, många av de här 1800-talspoeterna liksom led.
Ja, just det. Ja, precis. Helst skulle man vara en sån Wittgenstein-adept som tog ett blygsamt och humorlöst självmord i någon källare någon gång.
Exakt. Ja. Men jag insåg bara att jag älskar det här. Om det nu finns en trend som heter Dark Academia, så är jag väldigt glad för det. Mm. Att unga människor tar del av det här. Och det här ledde också till att vi hemma började se om Brideshead Revisited.
Mm-hmm.
Alltså då tv-serien från, jag tror att det är 1981. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Har du läst boken?
Ja, för många tror jag på litteraturvetenskap.
Ja.
Ja, men det var, ja, den, jag fastnade inte. Det var med Donna Tartt, tror jag, som jag var rätt ålder för.
Ja, precis.
Och sen håller jag på med Harry Potter nu med barnen jättemycket.
Men... Ja, jag har ju missat Harry Potter. Det var en av orsakerna att jag ville ha barn.
Ja, att kunna... jag har så mycket att se fram emot.
Ja, jag har förstått det.
Mm.
Men alltså, det vurmar för den gamla världen. Och en typ av... men liksom kulturell bildning som livsstil.
Är det inte en fråga också liksom om något så gammalt hedligt som humaniora? För det är ju det som finns på de här skolorna,
ja,
som inte finns
det.
Någon annanstans.
Nej, det är faktiskt
humanioran har en status. Det finns en, jag såg också i den här artikeln att ett tips var ju en av mina absoluta favoritfilmer då, som jag tror påverkat mig enormt livet, Döda poeters sällskap.
Ja, samma här.
Som utspelat mig. Nej, men den här läsa Yeats och The Lake District Poets och liksom gå i någon slags yllekavaj och ha kanske syfilis eller så, men nej, det brukar inte vara ingång. Men hela den här 20-talsmiljön med, men framförallt just att här har det inre livet, det inre djupa komplexa, som ju ofta, det kan inte vara komplext utan att det också är mörkt naturligtvis, det livet har ett värde. Vi äter vill ha tak över huvudet för att kunna ägna oss åt det som är meningen med livet, istället för att tvärt, och som samhället inrättat i övrigt, som ser ut i övrigt, att vi arbetar för att ha råd att äta gott och inreda fint, så att säga.
Jag tror att det här är första gången i poddens historia som du säger någonting och jag känner att jag håller med till 100%. För första gången känner jag att vi är kanske, här är vi nog lite lika faktiskt.
Jag tror kanske det. Det kan nog vara det. Men du såg på ett Döda på ett sätt också.
Ja. Den är helt underbar. Vad handlar om allt som man tycker är kul. Men
Det var senaste gången jag blev ledsen över att en kändis, jag var uppriktigt ledsen över att en amerikansk skådespelare dog när han tog livet av sig, Williams.
Ja.
Men
en sån där, alltså det var ju det här, alltså min fallenhet för Dark Academia, det var ju det som drog mig till kulturlivet.
Mm.
Jag trodde ju att det var så på.
Men det är ju det du sysslar med också. Det här är ju dina radioprogram.
Ja,
och,
ja, men jag tycker att jag har varit så ensam i det här, för att jag trodde ju att kulturlivet skulle vara fylld av det här, på redaktionerna och på det här, ja, inget ont om Expressens redaktion, men det har varit för lite Dark Academia, tycker jag. Jag trodde att det var det som förenades, och det var ju det här som, lite sidospår, men det var ju det här som drog mig drog mig in i en religiös värld och in i en kristen värld. För att här var där fanns de här personerna som hade de här intressena.
Mm. Mm.
Alltså okay. Det mörka i själen och bildningen och historien. Och, de människorna fann jag där. De fann inte de här på kulturredaktionerna. Och jag trodde ju att det skulle vara så. Att det skulle vara som att komma till det här universitetet i hemliga historien, eller Oxford i Brideshead Revisited. Jag tror det skulle vara så. Men det var inte så.
Hogwarts som ju Potters.
Tänk om det här nu, tänk om tiden nu är redo att det får komma tillbaka. Ja. För fram till liksom början av 70-talet eller kanske början av 80-talet så var det ju så här inom humanioran.
Mm. Och tittar man på svenska skolor så är ju de definieras ju av att vara motsatsen överallt.
Ja,
i varenda skola. Mm. Det skulle möjligtvis vara då någon spindelvävsinvävd Waldorf-variant någonstans som kanske, men inte riktigt det heller. De är ju, vill ju, ja, nej, men det finns liksom hela den här att ditt inre har ett värde, att litteraturen och konsten har ett egen värde i sig.
Ja.
Och det är, ja, revival tror jag nog kanske inte att det är, men jag, du pratar om att du var genom människor som hade det här intresset som du sökte till religionen. För mig var ju då, jag hade också, hittade också sådana människor. Vi satt på studentrummet och läste Ekelöf. Det var ju inte någon som var kristen där, utan alla var vi, men vi, så att säga, vi förenades ju av att vi hade kanske sett Döda poetens sällskap, vet jag. Och vi trodde att det var det här som var meningen med livet. Att de andra ute i korridoren, som bodde i korridoren, som läste ekonomi och juridik och sådär, de hade inte fattat någonting av vad livet handlade om. Sen var det den här otroligt smärtsamma insikten ett antal år senare att nej, det var ju vi som var de konstiga. Det var ju vi som var de kufarna. Vi var de avvikande. Det var vi som var liksom, det var oss. Vi skrattade, trodde vi skrattade åt dem, men det var de som skrattade åt oss. Och det gör de kanske fortfarande när de kör omkring i sina Audi RS4 och hoppar i sin swimmingpool någonstans. Och då tänker man, den här visionen, här, dröm, jag kan liksom verkligen också när jag tittar på Harry Potter och de här sakerna, de här filmerna och läser de här. Det finns en enorm, man blir ju nästan på något vis upphetsad av det här miljöerna. Och då undrar jag, vad är det här för sjuk fantasi jag har? Vad är det för dragning jag har här? Är det någon slags förlorat paradis eller vad är det som är? För det här kan ju vi aldrig uppnå. Vi kommer aldrig någonsin vara unga på Yale eller på Oxford. För där var man bara, om man antingen var rik eller väldigt begåvad. Liksom. Vi kommer ju aldrig komma dit. Är det en plats som jag inte kommer komma till?
Nej, men du kan ju skapa den platsen i ditt eget liv. Mm. Ett eget Yale i ditt studentrum. Mm. Alltså det är ju så. Och det tror jag är möjligt. Alltså jag tror att det är möjligt att hitta de här människorna och skapa sitt Döda poeters sällskap. Hela mitt liv har jag ju önskat att det skulle ske. Och grejen är att när jag började göra de här radioprogrammen, särskilt de i P2, är ju mitt sätt att försöka leva i Döda poeters sällskapsvärld. Mm. Eller Donna Tartts universitet eller Brideshead's miljöer också. Det är ju att det är ju också att konkret umgås i Döda poeters sällskap.
Just det.
Ja. Alltså att det är verkligen de döda poeterna som talar till en.
Mm.
Det som varit så på ett sätt fint men också lite sorgligt, att jag har ju fått en enorm respons, men de som har givit den här responsen har till största del varit av mycket hög ålder.
Mm-hmm.
De har varit över 80 år.
Mm.
I princip. Alltså de är födda på 30-talet.
Mm.
De hör av sig och säger, ja, där är de hör av sig och säger, ja, det här är livet.
Mm.
Jag vet vad du, min ungdom var också så.
Mm.
Så att jag är helt säker på att det här har funnits.
Nej, jag tänker efter, nu trillar en polett ner i huvudet på mig. Faktiskt. Vad är jag sitter och gnäller över egentligen? För att jag har ju kommit dit, fast inte på det sättet jag trodde. Jag inser det nu. Jag sitter här och längtar efter någonting som jag redan har. Det är ju faktiskt så att när jag är än så länge får man nog kalla det tyvärr för på besök hemma hos Helena, så bor ju hon i ett slags kråkhus på en kulle utanför på landet. Och hon har ju liksom ett arbetsrum där. Det står liksom ett gistigt slagbord ut med ett fönster, och så står det uppradat längst ut med fönstret så är en sån här avlång trärektangel som man förvarar, som riktiga akademiker har, som inte lätt uppåtlutad, därför man förvarar de böcker man håller på med just nu. Och där står ju liksom på rad med den här kvantfysik, och det är Gödels teorem, och det är Wittgenstein och det här. Och så ligger små lappar med hennes omisskännliga lilla handstil på, det är lite stökigt i något hörn, det enda rummet är det där huset som är stökigt. Liksom det sitter någon liksom flagnad brev från akademin där de har fått någon liten uppmuntran. Och vad fan, det är ju som om Och jag drabbas av en sån vördnad när jag står i det där rummet. Liksom, snälla människa, låt dig få verka. Liksom. Låt mig få komma med smörgåsar till dig liksom, på något sätt. Där. Det är ju faktiskt, jag tänker efter, det är ju som om Hermione Granger i Harry Potter vore liksom en vanlig person och inte magiker och dessutom frånskild småbarnsmorsa i Gnesta. Det är ju, jag är ju där. Jag får vara där.
Mm. Men jag förstår det. Och det, ja, men jag har också så i mitt liv. Alltså det, när jag och Greta träffade så var vi ju, sa jag att vi var månens sällskap. Alltså det är ja. Väldigt sån där. Jag tror vi pratade också tidigt om just den hemliga historien, att det är någon typ av, det är det där universumet som har format den och drivit den också rent åt det här hållet, rent yrkesmässigt. Så att i den kyrkans värld som jag har funnit, så har jag också hittat en större gemenskap och med ja, men, magiska personer. Så eller vad tänker du på?
Nej, jag bara tänker att det ändå är ju så att det är ju ett skikt av det här, en kvalitet i det här som ändå är det ständigt ouppnåeliga på något vis. Att det, jag kan tänka mig om du sitter där i ditt fina sällskap, kanske till och med på något av Joel Halldorfs slott, han har inga slott, men han har, kyrkan har tillgång till fantastiska byggnader.
Ja, och det Joel Halldorfs slott kan jag säga, det är Hogwarts.
Ja, Hogwarts.
Ja.
Du har som sagt jättemånga fina böcker att läsa. Nej, men just att man sitter väl ändå där och är i sin egen verklighet liksom.
Nej.
Du försvinner.
Ja. Det är just det slottet, Joel Halldorfs slott. Det är det som Lothlórien i Sagan om ringen. Man hör skratt uppifrån träden. Där sitter alver och sjunger om forna tider. Precis som du säger, han har inget slott, det är inte hans slott, men det är en kommunitet som verkar på det här slottet.
Mm. Du har ju nästan fångat det här.
Precis, okej, på ett sätt har vi funnit, vi har funnit det vi längtade efter. Ja, och så här då, man kanske ska vara glad att det här inte är mainstream, för att det gör att det är skyddat på något sätt. Men jag hade bara önskat att de här idealen skulle genomsyra samhället. För att det som vi börjar prata om, alltså jag vill ju att mitt barn och eventuella, om det blir fler barn, att jag vill ju skola in dem i en sån värld.
Mm.
Vill ju skicka dem till den här trollkarlsskolan.
Mm.
Jag vill inte till någon vanlig liksom grundskola där man ska lära sig att spela Minecraft.
Mm.
Vad är det? Det är ju bortkastad tid.
Mm.
Ska ju läsa Odysseen på mellanstadiet.
Och få stryk på toaletten.
Nej, det kan vi strunta i. Och jag måste bara säga det. Det kanske är folk som hör här och tänker att ja, men det där är liksom bara elitistiskt utestängande. Nej, det är ju liksom en livshållning att världen är intressant och går att upptäcka.
Mm.
Och den är ju inte bara, det är ju inte, här är ju inte bara liksom inriktat på en typ av väldigt västerländsk vit kulturhistoria. Det är ju inte det handlar om. Det handlar om att hela världen är intressant.
Mm.
Alla religioner, alla poeter. Alltså men det är ju att det förflutna är intressant. Mm. Det är det som är det. Och att det finns någonting, alltså att varje tid behöver få en typ av renässans. Det vill säga att man går tillbaka till forna tider och tar det bästa. Som den riktiga renässansen under 1500-talet, man liksom har kört fast efter medeltiden. Och bara, ja, men vi går tillbaka till antiken, så hittar man saker och sen så vitaliseras. Jag tror att det är vägen framåt även i vår tid.
Jag läste faktiskt någon notis om att de ska, jag tror det var USA för det, de ska bygga just ett Hogwarts.
Är det sant?
Ja, som ska vara en skola helt enkelt. Just på grund av som en så att säga, man förstått att det finns pengar att tjäna här och liksom, alltså på något vis, alltså inte, det ska inte vara merchandise, utan det ska vara just en skola, en internatskola som ska byggas i dess och vara en sån här miljö.
Det låter väldigt klokt tycker jag.
Ja, men precis. Ja, men det finns ju någonting i att det ändå ska vara en skyddad miljö. Det ska ändå, en viktig ingrediens för mig, att det ska finnas regler att bryta mot.
Mm.
Att det ska vara lunch klockan 12 och du måste vara på ditt rum klockan, alltså, annars så kan man inte, jag vet inte, man måste vara också instängd lite mot sin vilja i det här på något vis.
Ja, alltså det tror jag krävs. Jag tror det krävs en sån typ av regelverk som man kan vara fri inom.
Mm.
Det är det som jag tror är den sanna friheten. Att ha ett yttre regelverk, men inom det regelverket hitta en typ av inre frihet. Mm. Det är grunden i alla religioner i princip.
Mm.
På ytan reglerna, på insidan en större frihet än vad man hade trott.
Mm.
Men så här, det här kanske blir lite speciellt avsnitt i och med att det blir så storslaget. Men i det här då, som den här DN-texten liksom bara skrapar med lillfingernagen på ytan, så finns ju någonting enormt. Och det är ju en uppfattning att människan som varelse är stor.
Mm.
Alltså att det finns en storhet i varje människa som går att upptäcka.
Mm.
Det är ju det som de här döda poeterna gjorde.
Mm.
Det var att de upptäckte det stora i människan. Det är ju också delvis mörkt, förstås. Mm.
Det här mörka tycker jag är, reagerar lite spontant misstänksamt mot det. Varför skulle det vara alltså, med psykisk ohälsa? Jag fattar inte riktigt det här. Vi lever ju en tid som försöker plocka ut mörkret och definiera det med, och inte sälja med bokstavskombinationer till och med. Liksom att här är, du har en du är en funktionsduglig person. Sen har du en diagnos som du ska försöka som du ska vara medveten om och hantera i sig, och sen har du andra krafter som är mera funktionsdugliga. Det är som att man totalt har sopat undan spåret med att det finns en kommunicerande kärl här mellan, liksom att det är själva poängen med liksom, eller poängen, men ditt mörker är, du är en komplex person där det här det som vi i vår tid är en diagnos, och det är liksom, som gör att det är svårt att hantera den här verkligheten som vi är här i. För att den är inte Hogwarts, och då framstår dina mörka sidor som problematiska, för att liksom att det är någonting med det här som är så oerhört avtändande.
Absolut, och världen blir liksom väldigt, väldigt tråkig om du ska separera, alltså du ska stöta bort det mörka inom dig. Det mörka ska ju mötas. Det här är ju liksom grunden i det jungianska tänkandet, att du har den här skuggan.
Mm.
Och om du inte möter skuggan, så kommer den växa och växa och växa, du kommer projicera den på andra. Men det kan ju också finnas en möjlighet att du möter skuggan och integrerar den i dig, och då blir du en hel människa. Du kanske inte blir en bättre människa, men du blir en helare människa. Och i det så tror jag, där har du alldeles rätt, det finns också en typ av romantisk kraft i det.
Mm.
Den som lyckas göra det, alltså jag skulle säga att alla stora konstnärer, det är det de sysslar med. De undersöker den här skuggan och hittar stora saker. Och så har de förmågan att gestalta det utåt då i sin konst. Och det blir ju, alltså världen blir ju så rik.
Ja, det är ju, jag är inte säker på att vår tids diagnoser är så mycket mer träffsäkra än 20-talets så här, hon är hysterisk eller
nej,
han är kollrig eller sådana saker.
Ja,
de dånar. Jag är inte säker på att, liksom att var inte Asperger till exempel, om man har övergett. Man har inte längre Asperger.
Det finns inte längre, men som diagnos. Kanske.
Väldigt konstigt. Tänk de som har vuxit upp med och fått den här diagnosen som en tillflyktsort också. Ja, det är det här som är. Jag har, och sen bara plötsligt så är det som att nej, men det har du aldrig haft, för det finns inte längre.
Du vet att i USA läste en artikel om att man i deras liksom sammanslutning av psykologer så hade man ett förslag att, jag vet inte om ni gick igenom, men att man skulle då sjukdomsförklara dagdrömmeri.
Mm-hmm.
Att det var barn som liksom var allt för passiva och satt i sin egen värld och bara liksom levde i sin fantasivärld helt enkelt. Och i förlängningen skulle man då kunna medicinera mot dagdrömmeri. Alltså, om det här går igenom kommer det inte finnas någon typ av konst i framtiden. Det är ju,
det
är ju de som är konstnärerna.
Ja, absolut. Men det låter ju helt befängt, måste man verkligen säga. Kan någonting mer vara ett uttryck för samtället syn på sig själv? Liksom? Det går inte. Det är det som är poängen att sitta och dagdrömma. Det är därför vi äter våra gryn för att kunna ha möjlighet att sitta tag i dem. Ja, jätteupprörande. Ja, okej, då här kan vi slå våra konservativa
påsar. Precis. Ja. Så det här, summa summarum, det här får mig att känna mig väldigt konservativ. Men rent realpolitiskt skulle jag säga att det finns ju inget parti, alltså det finns ju inget parti i Sveriges riksdag som står upp för det här. Alltså det finns inte någon, det finns inte en sån ideologisk strömning. Alltså den kanske finns till viss del, men då grumlas den grumlas av massa andra saker som vi inom dark academia inte vill beblanda oss med.
Nej.
Utan vi vill bara att, alltså du sammanfattar det ganska bra, det är ju egentligen ett försvarstal för humaniora.
Mm.
Det är det det är.
Mm.
Sen, sen så tror jag att humanioran kanske mår väldigt bra i en Oxford-miljö. Alltså jag tror alla människor mår bra i en vacker miljö.
Mm.
Jag tror att det handlar, för mig handlar det väldigt mycket om skönhet det här också. Att, det, att stå upp för att det finns en absolut skönhet som också uttrycks på ett väldigt reellt sätt. Som i vackra byggnader och vackra trädgårdar och vackra miljöer och vackra landskap.
Mm.
Och att det där kan människan vara med och forma. Men det har vi helt övergivet. Vi tror att det där inte spelar någon roll, men det gör det.
Det är ju förskräckligt fult överallt. Nästan överallt, skulle jag vilja påstå. Nästan överallt, faktiskt. Våra städer är inte så vackra. Skogarna är inga skogar, det är plantager. Det finns ju inte så mycket skönhet egentligen kvar.
Nej, det är fult. Det här är...
Och om man... Kritiken mot att man skulle ha att saker ska vara vackert är att vi har lite olika definitioner av vad som kan vara vackert då.
Mm.
Men det är också, tror jag, att vi helt enkelt inte ser skönhet så ofta, för att skulle vi se det skulle vi fatta vad som menades.
Mm. Nej, jag håller med. Jag, för mig då, på en mytologisk plan, där kommer ingen förstå, alla kommer skratta åt det, men det är tecken för mig är att vi lever i en diabolisk, djävulsk tid.
Ja, det är, så långt går inte jag.
Nej, men jag skulle säga det, att just det fula är uttryck för ondskan helt enkelt.
Oj, ondskan?
Mm. Jag tror det, för den säger, den gör människan dyster.
Mm.
Alltså det är därför som det här med den populärkulturella satanismen har aldrig oroat mig. För den är inte besatt av det liksom livlösa, utan en ganska romantisk rörelse.
Mm.
Däremot ett modernt sjukhus som är fruktansvärt fult. Mm. Eller en modern skola som är fruktansvärt
just
ful.
Skolor, det kan jag vara förskräckligt.
Det tror jag är, det gör människan liten och dyster och dränerar oss på liv. Då. Det är...
Mm.
Har jag berättat när jag besökte sinnessjukhuset där Van Gogh var inlagd? Mm-hmm. Har jag berättat om det här?
Nej.
Ligger södra Frankrike i Provence. Otroligt. Alltså jag försvarar inte metoderna som användes mot honom. För de var nog helt fel. Så där kalla bad och liksom isolering och tvångströjor. Det är klart de var helt fel ute. Men platsen där han satt och målade i sitt rum, var underbart. Det var ett gammalt kloster. Mm. Och tittar man ut, man kan gå in i hans rum där han satt. Tittar man ut där så ser man bara lavendelfält.
Okej.
Och trots att det här då var, alltså det var många som mådde väldigt dåligt förstås på den här platsen. Så när man gick in i det rummet så kände man en frid.
Mm.
Det var, jag tror att man skulle behöva bygga sådana sjukhus.
Mm.
Mitt i lavendelfältet.
Mm.
Med en liten innergård.
Kanske inte, framförallt ännu fler sådana skolor. Liksom, mm. Enkelt. Att, man tänker på många barn som växer upp i knepiga situationer och miljöer, och så ska de gå till en fullkomligt vidrigt ful skola med en betongkloss utanstans på en väg.
Mm.
Det är ju jättehemskt. Mm.
Men hur ska vi ta den här kraften nu som vi båda har frammanat och göra någonting konkret av den? Alltså går det... Jag har ju tänkt på det här i flera år, att jag skulle vilja starta någon typ av missionsverksamhet kring det här.
Mm-hmm. Mm.
Men jag vet inte hur man gör. Alltså, kanske så är det så att vi lever i en tid att det här får vara då... Vi båda har identifierat det i våra liv ganska starkt.
Mm.
Och i det finns en enorm lycka, så känner jag, att ha funnit de här människorna och faktiskt få leva ett liv som präglas av de här idealen då. Men om när man får barn och så, de, jag vill att de ska växa upp med det här närvarande. Det är klart man kan ge det via hemmet, men jag blev så dyster där när du berättade om paddorna och Minecraft och är det verkligen?
Det finns
här måste vi måste kunna göra någonting här.
Ja, apropå för att avsluta med en papparåd helt enkelt att börja redan nu och försök göra besök på olika förskolor till att börja med. Och för att det är jätteviktigt vilken olika, det är från dag till natt kan det vara. Med mycket små medel så kan ett förskola vara väldigt bra på grund av, eller dålig, eller medioker. Och det är ju det du har, det är den lilla konkreta chansen du har. Mm. Det finns ju faktiskt skolor som har liksom musikrum med riktiga instrument i fortfarande och till exempel och inte bara någon slags blinkplonk på någon padda. Det är så det typ sådana saker och liksom ja, det går liksom kanske inte uppfylla den drömmen du har, men det går åtminstone att försöka undvika så mycket som möjligt av sin motsats.
Mm, får leta efter en sån förskola som ligger i sån här gotisk 1800-tals byggnad av Oxford-modell.
Ja, det är ju förmodligen...
Det kan bli kanske svårt, men... Ja.
Det finns ju köer man kan ställa sig i och såna här saker.
Ja, just det.
Kolla det.
Ja, men vad kul ändå att vi tyckte det lika ju... kring det här. Det, nej, men det är ju så, alltså världen... Jag kanske borde bli... Du berättade om dina sommarplaner där. Jag har liksom en liten arbetsmässig lucka i sommar på några veckor. Som jag inte riktigt vet vad jag ska fylla det med. Men jag känner nu att jag kanske borde bli kulturskribent på riktigt. Jag brukar ju bara skriva till så här en artikel per år. För jag tycker det är så svårt och vill att det ska bli så bra. Men jag kanske borde skriva någonting om det här. Det här är ju någonting, för att det här är ju en samhällsfråga. Det handlar ju om... Ja, det handlar om skolor och barn och utbildning och ideal. Och...
Ja, den handlar om var samhället vill lägga sina pengar på.
Ja,
Det kokas ju ner till den här gamla klassiska skojet man hade när man var liten. Att skolmaten kostar 2,60 per portion jämfört med fångvården eller sådana saker som kostade 17 eller vad. Och man tog bilen komma så här, vi levererar mat till interner, grisuppfödning och sen skolor liksom där. Vad är det vi vill prioritera i samhället? För det går ju att genomföra om man väljer att prioritera på ett helt annat sätt med betydligt större resurser till allt det här, till det. För mig har det här att göra ändå med uppväxten. Det är någonstans där. Du står där inför livet.
Men det intressanta är ju att det är inte dyrt att ge alla barn ett häfte med de döda poeterna.
Nej.
Det är det ju inte. Det är ju bara att någon har kraften som läraren där, Robin Williams lärare, som entusiasmerar och säger att det är det här som är det viktiga i livet. Det behöver inte gälla bara döda poeter. Det kan ju handla om musik eller konst eller vad som helst.
Men det är ju också...
Det är väl bara så här. Fast det är kanske här man blir kontroversiell då. Jag tycker inte att vi lever i den mest högst stående av kulturer. Jag tycker att guldåldern finns bakom oss.
Vilken av dem skulle du välja ut?
Ja, men det är svårt att säga, för att så fort man nämner någon ålder då kommer folk att säga, ja men då fanns ju inte det här och det här var ju så värdelöst. Om man säger så här, jag tror vi kan inspireras av tidsåldrar då det fanns en annan syn på människan som var större helt enkelt. För idag lever vi i en tid där man tänker att människan är liten och vi har inte så mycket att sätta emot moderna saker som datorer och AI och teknikutveckling och klimatförstöring och egentligen är väl allt bara vårt fel. Men istället kan man ju vända på det och säga att ja, men det finns ju något enormt i oss, men då man måste börja på insidan på något sätt.
Ja, precis. Samtidigt så tror jag också att någonting som strök förbi mig som sa var att andelen människor i ett land som gillar poesi, sin tid samtidigt poesin, tycks vara liksom konstant i alla länder, oavsett om det är en demokrati eller om det är USA eller en diktatur. Det är några få procent som gillar det här. Så är det, så att säga. Så att, avgjort, det finns ett, man, så att människor kan födas med det intresset, absolut. Och det tycks vara ungefär lika få, lika många i alla länder. Det går inte att missionera, helt enkelt.
Nej, det är okej. Okay. Det är som det är. Och det är sant. Och blir det här större så drar det bara till en massa charlataner som är inne i i sällskapet av fel anledningar.
Just det. Säga att man ska inte ha gåspennor utan ska vara reservoarpennor. Gåspennor är för tacky.
Ja, det är sant. Ja. Nej, men på så sätt kanske vi ska vara glada att det här är vår lilla underjordiska rörelse. Vi som tillhör den, vi vet ju vilka vi är.
Mm.
Det syns ju.
Och jag tror att precis, det finns ju kompetens, tror jag, om man tittar på matprogram och sådana saker, hur fint de kan duka nu för tiden med så här fina så, det finns ju liksom vi är ju intresserade i allmänhet av inredning och mat och sådär. Sen är det då en sak som fattas när alla sätter sig där och ingenting att prata om.
Det är verkligen sant. Men du, en sista spaning då, alltså den här DN-artikeln handlar ju om att det var ungdomar som höll på med det här, och det ser jag som väldigt positivt, för det betyder att om några år så kommer de här tränga in i liksom offentligheten och göra ett avtryck. Och de har de här Harry Potter-böckerna i blodet.
Mm.
Så att det kommer bli så. När de sitter på de viktiga posterna, då kommer de säga nej till att bygga fula skolor. Utan det kommer bli med tinnar och torn.
Mm.
Men problemet är, det finns ett annat problem, att under början av 1900-talet, under folkbildningens tid, så tänkte man att ja, det här är den stora humanioran. Den ska föras ut till folket. Och det gick ju rätt bra. Alltså det fanns ju en demokratiseringstanke.
Mm.
Och det där märker jag också i de här äldre som hör av sig till mig då, efter P2-programmen, de som är 80+. Det är ju inte någon liksom, vad ska man säga, det finns stor klassmässig spridning. Det kan vara vem som helst. Det kan vara en gammal busschaufför som liksom är Beethoven-älskare.
Mm.
För att han antagligen lärde sig det i grundskolan.
Mm.
Men det lite dystra i den här spaningen är att liksom de som kommer tillhöra det här gänget är bara de här som det också varit debatt om senaste tiden. De omtalade kulturbarnen.
Mm.
De som kommer. Alltså, så är det väl våra barn. De kommer nog ha det här för att de har det i sin familj.
Mm.
Men de får det inte i skolan.
Nej.
Det är det som
är jättehemskt.
Så här kommer det ju bli.
Alltså
precis, i och med att vi har vårt lilla hemliga sällskap här, så kommer våra barn växa upp med den här kunskapen. Alltså jag kan inte tänka mig att jag kommer få barn som inte kan ganska mycket om klassisk musik till exempel. För det är ju mitt jobb liksom, och min passion. Men så var det faktiskt inte de här 30-talisterna återigen. De fick det via skolan.
Mm.
Och då skedde en enorm spridning av det som gjorde det också faktiskt demokratiskt.
Och det för att spä på då vår gemensamma litania här, så är det inte så mycket som krävs, tror jag, av skolan för att kunna, du behöver liksom inte dränka ungarna i Beethoven under ett år, utan det räcker med att presentera de här sakerna.
Det är faktiskt sant.
Mm. Ungefär som att det räckte med att dina föräldrar på sin höjd 3 gånger under din uppväxt tvingade med dig på en tråkig svamptur. Så kommer du på i vuxen ålder att jag ska ta och plocka svamp.
Ja, det är sant.
Och det hade du aldrig kommit på om du en gång själv släppats mot din vilja.
Det är faktiskt sant.
Men,
ja, vilka annorlunda pappatips det blev i det här programmet. Men ja, det är...
Ja, bananfodral och Hogwarts.
Ja, men ovanligt positivt och glatt program ändå.
Ja, och endräkt också. Vi får ta och skärpa oss så vi kan börja bråka lite mer nästa.
Ja, vi får hitta ett riktigt tvistämne.
Jag tänkte jag ska läsa den här Knausgårds morgonstjärnan och smula sönder den inför dina ögon, eftersom du gillar den så mycket.
Det tycker jag är det är väl en jättebra idé.
Mm.
Mm, gärna.
Ja, ja.
Det kanske blir det nästa gång då.
Ja. Tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.